Ska vi också söka bidrag?
Nej, vi skiter i det.
Musikrådets sjunde episod har det blivit dags för. Jag som heter Micke Mjörnberg och den passionerade östgöten Ricky Holmqvist ska prata om musik, och idag har vi ett extremt digert program så att vi kastar oss på godbitarna direkt och ställer den numera klassiska frågan. Ricky Holmqvist, vad har du lyssnat på sen senast?
God dag allihopa. Jo, jag har lyssnat på systrarna Heim, i alla fall. De släppte en skiva häromsistens som hette Women in Music Part 3. Och den var väldigt, väldigt bra. Jag har ju lyssnat en del på Heim och tycker att de är otroligt grymma.
Mm.
Och den här skivan gjorde mig ju inte ett dugg besviken. De lyckas få mig och förhoppningsvis alla andra som lyssnar och känna som att man, du vet, går på någon sån här strandboulevard i Venice Beach liksom. Jag har aldrig varit i USA eller Los Angeles eller Kalifornien, men fantastiskt att liksom få den känslan att man går och strosar där.
En skön association ändå.
Ja, och det är häftigt. Det är riktigt coolt. Så det är väldigt många låtar som verkligen står ut. Och jag tycker att de har gått ifrån det här kanske lite enkla poppiga som de har haft innan. Och det är lite mer, inte svårlyssnat på något sätt, men det tar en lyssning eller två innan det verkligen sätter sig. Det är mer lager liksom.
Utmanande så, helt enkelt.
Ja, men lite så. Så den har jag lyssnat på och kommer absolut att fortsätta lyssna på. För den är en riktigt bra skiva. Heim, Women in Music Part 3. Och sen, alla som följer podden har ju hört våran fantastiska vignett.
Ja, fantastisk.
Som kanske är en av poddvärldens absolut bästa vignetter.
Jag skulle säga att det är den bästa.
Ja, men det
är faktiskt mer om det.
Nej, klart. Världens bästa poddvignett. Den tillskriver vi ju Systemet. Norrköpingsbandet Systemet. Som har släppt en dubbelsingel. Som vi har lyssnat på, ska jag väl säga. Jag har lyssnat, men du har också lyssnat. Med första spåret All tid i världen. Som väldigt, väldigt fint öppningsspår som står ut som en starkt lysande stjärna på den elektrosynt på svenska som är riktigt, riktigt bra. Den har gått varm här hemma.
En lunkande bilåkar hit med smittsam visselhook om miljöförstöring, Instagram-upplopp, bostadsbubblor, krossade hjärtan och punkterade lungor, beskrev de den. Det var fint.
Ja, så varför sitter vi här när de beskriver det så fantastiskt bra själva? Ja, den och Heim kommer att hamna på våran spellista, Musikrådets spellista som vi lägger ut i programbeskrivningen. Och även låtarna som Micke Mjörnberg har lyssnat på som är dessa.
Ja, jag har ju faktiskt gått tillbaka lite i tiden senaste veckan. Delvis i alla fall, och lyssnat en hel del på Olle Ljungström. En apa som liknar dig-plattan från 2000.
Den är fin.
Den kändes liksom passande med årstiden och allting sådär på något sätt. Hela plattan, det är ju framförallt den låten, En apa som liknar dig, den är ju briljant, tycker jag. Men hela plattan har sina fina stunder. Stockholm är också en bra låt. Och kaffe och en cigarett. Och, ja, men den är ganska behaglig, hela den plattan.
Ja.
Sen har jag också lyssnat på lite humor, kan man säga, för i kölvattnet av corona så har ju en grupp som består av två bröder, så vet jag förstår, som heter Clifford. Den släppte en black metal-låt som heter All makt åt Tegnell, som ju förstås är en parafras på All makt åt Tengil, som var rätt rolig och fick uppmärksamhet i P3 och sådär. Och de släppte ju uppföljaren till den nu i veckan, Bränn en mast, som handlar om konspirationsteorier och foliehattar på internet som är rädda för corona och 5G-master och allting. Väldigt roligt, catchy, stenhård metal med humortexter som är väldigt träffande. Så jag har skrattat här, kan man säga. Det är som ett nytt sportlov, om du minns dem.
Nej, de är jag inte så bekant. Men jag gillar ändå att de här Brennermast, att de hade en sån här textvideo med.
Ja.
Det gjorde det hela ännu bättre liksom.
Ja, annars försvinner ju hälften av målgruppen eftersom man inte hör vad de sjunger om man inte har texten framför sig.
Min growl-tolkning är inte jättebra, men det här var ju det var briljant. Briljant roligt tycker jag.
Det är fantastiskt roligt också att de har lagt in en tjugga 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 när de har ett litet gitarr mellanspel där i texten i den lyrikvideon.
Jag gillar det, och jag gillar även att det är inte all för vanligt att man liksom gör parodier med liksom dödsmetall så, utan det brukar ju oftast vara lite pop eller hiphop eller sådär.
Mm.
Så jag hoppas att det här är början på någonting nu.
Ja, och sportlov som jag nämner då, det är ju det var folk från metalscenen för 10 år sedan kanske som gick ihop och satte ihop ett black metal band med bara plojtexter. Det var liksom Dimma över Mångsbodarna och allt vad låten hette. Just dimma, det. Dimma, dimma över Mångsbodarna, slakta, slakta, slakta de kristna jordarna, tror jag var texten liksom. Så att, ja men, lite samma stuk är det faktiskt. Jävligt roligt.
Okay. Ja.
Sen har jag faktiskt också lyssnat på The Highwaymen. Den här kvartetten med Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson och Willie Nelson som släppte tre plattor. En 85, en 90 och en 95 tror jag det var. Lyssnat på dem. Fast att det är också så här för årstiden. Jävligt briljant country. I alla fall på de två första plattorna. Där de inte ens hette The Highwaymen, utan då var de väl bara listade som artistnamnen på alla fyra gubbarna.
Ja, liksom. Just det.
Men ja, The Highwayman, hitten har ju alla hört, och America Remains och de här låtarna.
Just det.
Born and Raised in Black and White, väldigt behagligt. Sen kan man ju ha och mista den tredje plattan där, Road Goes On Forever. Den är lite för dansbandig för min smak kanske, men
okay.
De två första plattorna där är ju briljanta.
Ja. Jag kan inte riktigt. Jag vet att jag har hört, hitten har jag ju hört, men alltså vilket jävla superband ändå.
Ja, det där kan man ju snacka all-star-band om något.
Ja, verkligen.
Apropå det så släpptes det ju en all-star-låt här i för någon vecka sedan också. Har du hört den? Nina Söderqvist och Mickey D som samlade ihop lite polare och släppte låten Breathe.
Med skämskudde för ansiktet nickar jag att ja, jag har hört den.
Det är väl också Rasmus Enborn från Soilwork, Mick Michaeli från Europe, Jonah T från Heat och Tommy Johansson från Sabaton som är med och spelar på den här låten. Så att det är ju ett digert gäng av meriterade musiker.
Ja, det är ju. Som är med och kompar. Förhoppningarna byggs ju upp när man ser den line-upen så att säga.
Och som många andra sådana här All-Star-låtar så är väl liksom syftet ganska gott bakom. Det är något insamlingsprojekt som ska dra ihop cash för att kunna dela ut blommor till pensionärer på ålderdomshem, tror jag.
Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, det är ju nobelt.
Ja, men är det bra?
Tycker jag. Nej. Nej, syftet är ju betydligt bättre än vad låten och musiken någonsin kommer bli.
Ja, alltså jag ställer mig frågan när jag lyssnar på det här. Varför är All-Star-samarbeten nästan alltid så platta? Nu är väl The Highwaymen förvisso ett exempel som vi nämnde nyss som är motsatsen, som är briljant. Men ofta är det ju så, man samlar ihop en massa bra musiker och så blir det bara superplatt. Ja. För det här är någon sorts klyschigt Evanescence-mög med lite så här slager-hårdrock bara.
Ja. Nej, men jag tror det är lite också som vi var inne på, det här med liksom förväntningarna. Jag tror förväntningarna stiger ju för varje ny medlem som kommer in på något sätt. Och det är ju ytterst sällan som de här förväntningarna infrias. Ja. Och det är ju, det är ju att skjuta sig själv i foten och säga att nu drar vi ihop ett All-Star-band. Men som sagt, syftet är jättevackert och jättefint och det applåderar vi, men satan i gatan så platt det var.
Ja, det sa ingenting. Breathe är ju från övrigt en ganska välanvänd titel. Det finns ju några andra låtar som är lite bättre. Tänk på The Prodigy, släppte Breathe under sin storhetstid. Fantastisk låt. Eluveiti, finns det ett schweiziskt folkmetalband som också har släppt en briljant låt som heter Breathe. Till och med jag har släppt en låt som heter Breathe en gång i tiden i ett rockband som jag var med och spelade i. Så att, ja.
Oj.
Populär titel.
Alltså om du hör att det knakar i micken här nu så är det för att min hjärna går på högvarv. Jag försöker komma på en enda låt med titeln Breathe.
Zainabu C har väl en också, tror jag.
Fan, nej, jag går blank här. Jag går helt blank. Min första var Prodigy, men jag, nej.
Och sen har ju en orkester som heter Shine gjort en jävligt smutsig cover på The Prodigy's version av Breathe också. Den liksom kräks ut texten snarare än sjunger den.
De är svenska eller?
Ja, svenska.
Men är det inte de som skär sig på scen eller sångar?
Nej, det är Shining.
Shining, okej, okay, okej. Okay. Ursäkta Shine, det var inte meningen att säga att ni skär er.
Ni är inte självdestruktiva.
Nej, absolut inte.
Men vi släpper den. En annan het potatis den här veckan som man liksom inte kommer runt, som man väl nästan måste prata om. Bidrag och
ja.
Stora etablerade artister som har tagit emot bidrag medans fattiga luspanka konstnärer inte har fått gjort det. Ni har väl inte riktigt missat debatten i de stora tidningarna den här veckan. Alltså rent spontant, känner du liksom när man ser här, de här rubrikerna om hur Benjamin Ingrosso och Jill Jonsson och Dregen och Marcus Krunegård och allt vad nu är har liksom sökt och tagit emot stipendier, som det väl heter, men det är ju bidrag i kölvattnet av corona.
Ja, å ena sidan så har jag ju full förståelse för att man gör det, men då tänker man ju på att för de har ju haft inkomstbortfall de också, precis som alla andra artister den här våren. Det har inte varit några spelningar eller någonting. Så visst, jag förstår att man söker. Men samtidigt så tycker jag att ett litet uns moral. För de här artisterna som du nämnde nu, det är ju ändå de som någonstans är, kanske inte högst upp, men väldigt, väldigt högt upp på stegen av artistelit i det här landet i alla fall.
Ja.
För jag menar, på en Dregen går det ju 100 krigande gitarrister som liksom inte kommer någonstans. Trots att de är ute och kör, men fortfarande åker hem och jobbar på lagret på måndag klockan 6 liksom, och sitter i sin truck. Så ja, jag tycker det är jättesvårt det där. Men samtidigt så det är klart att det sticker i ögonen när man läser om hur mycket, många miljoner vissa av de här artisterna har på sina bolag och så. Och sen sträcker ut handen då och liksom, ursäkta, skulle man kanske kunna få ett par tusen lappar här? Ja, det är svårt det där, men jag tycker ändå att ett viss uns av självrespekt ska man ändå ha fast som artist.
Ja, för här är det ju liksom så där. Konstnärsnämnden som har delat ut de här stipendierna, de har ju gjort rätt, för det uppdraget de fick,
ja.
Det var ju att ge pengar till de som kan bevisa inkomstbortfall. Mm. Det är ju, så redan där kan man ju tycka att det är väl regeringen eller vilka som har tagit fram underlaget borde ha gjort ett starkare underlag där man också la till kriteriet du får inte ha större tillgångar än så här.
Nej, precis.
För att kunna söka bidraget, för då hade man kunnat styra det mot att de som faktiskt behövde det hade kunnat få det. Men jag håller med dig, det blir ju en moralisk fråga. De här artisterna som har pengar men ändå har sökt, de har all rätt i världen att söka. De har inte gjort något fel som har sökt, men
nej,
hade de verkligen behövt söka? Är det verkligen liksom snyggt när man ser att Jill Jonsson med miljoner i sitt bolag söker och får det här stipendiet, slår man upp Instagram och det första man får i nyllet är sponsrad reklam från Jill Jonsson från hela Wien, liksom brandad Nashville Sessions. Samma med Dregen, här är mitt öl, nya riff liksom. Det är inte så att de saknar gig eller grejer att dra in pengar på även om alla spelningar är borta.
Nej, nej, så är det ju. Det är ju den här liksom moraliska kompassen som många av dem tror jag får rätta till lite. Men ja, det som störde mig mest egentligen, det var ju det som stod i Aftonbladet igår.
Nanne Grönvall.
Nanne Grönvall som hade ansökt om och även fått det här bidraget då, går ut på sin Instagram och minsann visar för alla sina fans att nej hörni, jag betalade tillbaks det här. Och det gjorde mig ännu mer förbannad att man ska gå ut på sin Instagram och sätta sig på någon hög häst och visa att nej, vet ni vad, jag ger de här till dem som, och rikta någon pekpinne till politiker och fan, det var äckligt. Jag hade nog respekterat henne mer, eller jag kan säga att jag hade börjat respektera henne om hon hade tagit pengarna, behållit dem för hon kände att hon behövde dem, eller om hon hade lämnat tillbaka dem utan att behöva gå ut på sina sociala medier och satt sig själv på en pedestal och visat hur duktig hon var.
Ja, men är inte det liksom hon... så klimatet är då, man ska visa hur jävla duktig man är?
Det är
jag
ju
är en
tyvärr
så god
så.
Människa. Jag är en så fin och god människa.
Jo, men det är ju lite så. Och har man inte lagt ut det på Instagram så, eller något av sina sociala kanaler, så har det ju inte hänt.
Nej, precis.
Men det är ju även ett sätt för Nanne Grönvall att visa att hon fortfarande finns och existerar i den här världen.
Mm.
Glöm inte bort mig nu, hörni. Nu gjorde jag något fint. Glöm inte mig. Precis som vi diskuterade med den här corona-videon.
Ja, just det.
Att det är ett sätt för artister att visa upp så att vi finns fortfarande. Och då gör Nanne Grönvall en sån här grej och sätter upp sig själv på en pedestal.
Ja,
och vidrigt.
Men jag tycker det är många som har agerat så jäkla konstigt i det här. Liksom. Och Benjamin Ingrosso där som också hade sökt pengar.
Åh, herregud.
Och hans pressrepresentant eller vad det var, manager eller någonting, sa att nej, det är inte han som har sökt de här pengarna. Det är jag som har sökt det åt honom, för vi fick veta att man kunde söka det här. Ja, visst, fine, så är det säkert. Men han hade ju kunnat säga nej, du behöver inte söka det här åt mig för jag har cash. Det ja. De säger med sånt här uttalande är ju att Benjamin Ingrosso måste ha en jävla barnvakt, för han kan inte sköta någonting själv liksom.
Jo, men är det som signaleras, kan den pojken då?
Ah?
Vad kan den pojken då?
Sjunga.
Ah.
Det är ju rätt.
Nu var du snäll.
Skapligt ointressant artist, men liksom
ja.
det är ju bara en så här dum ja. Bortförklaring för att rättfärdiga något som de inte hade behövt göra. Och sen har vi ja. Liksom, jag vet att du är lite glad i Tommy Körberg också, som gick ut och, för det har ju den andra aspekten av det här. Vi har några giriga as till artister som söker pengar som hade kunnat gå till bättre ja. Behövande. Sen har vi också de här andra artisterna som gärna vill dunka de giriga asen i huvudet liksom, så att det
ja,
blir
men
hela soppa av allting.
Det var väl egentligen ärkesvinet själv som startade hela den här debatten. Tommy Körberg går ut på sin högsta av alla hästar och sparka neråt. Ja, men kom igen, Tommy Körberg. Sätt dig ner i båten och håll käften istället. Det är ju stört.
Ja,
vad fan ska han ge sig in i det här för?
Nej, vad humor.
Ja, det var humor. Han är humor. Utan att han vet om det.
Lisa Nilsson svarade ju också för en lite mer subtil kritik. Hon twittrade någonting i stil med att hon hade fått frågan varför hon inte hade låtit permittera sig. Hon som ja. Har AB och har sumpat stora turnéer och inte får uppträda 2020 och sådär. Vilket gör att hon typ tappar hela inkomsten som skulle gå till en husrenovering eller något sånt där.
Ja.
Och sen så skriver hon, jag inte sökte för att det var inte nödvändigt än. Och,
ja.
Och där, det var väl fint, men där ser man ju också en subtil kritik mot de här andra artisterna mellan raderna i den tweeten.
Ja.
Så det här har ju delat upp Artist Sverige lite. På,
det har från utsidan uppfinskade sätt. Sista ordet är väl inte sagt i det här än, antar jag. Så vi får säkert chans att återkomma.
Nej, men man
här,
kan ju konstatera att de här fina moraliska människorna inte är så fina och moraliska egentligen. Alltså,
ja.
Men inga bidrag i världen hade kunnat rädda Peace and Love, uppenbarligen.
Nej,
festivalen som
inte den här gången heller.
Kursat för andra gången på 7 år. Den gick ja. Ju i festivalen i Borlänge där. Den gick ju i konkurs 2013 var när Bråvalla i Norrköping slog sig in på banan på exakt samma
just
datum
det.
Och konkurrerade just ut dem. Det blev ju Sveriges största festival som Peace and Love var ett tag, blev ju, den gick omkull fullständigt. Kom tillbaka ett år senare. Men nu kom corona och de hade skulder och de kan inte betala någonting och inga bidrag i världen hade hjälpt, så att nu ja, de går i konkurs igen helt enkelt. Det känns inte ja. Som att det var så välskött där uppe.
Nej, man hörde ju vissa skräckhistorier efter första konkursen då när Bråvalla knuffade omkull dem. Vad som fanns i det här konkursbot så att säga. Och det var ju lyxvaror. Det var någon guldspegel kommer jag ihåg som de hade haft på sitt kontor för typ värderat till typ 100 000. Och massa så här extremt konstiga saker. Så ja, jag vet inte vem som sköter ekonomin där uppe i Borlänge, men särskilt bra jobb har ju hen inte gjort i alla fall.
Och Bråvalla som slog ut dem första gången är också borta sedan ett år par år tillbaka. De skyllde på våldtäkter som de hade där, var det sommaren 2017 va, som var så vidrigt.
Ja, det var...
Det gick någon sån här våldtäktsvåg genom den svenska festivalsommaren och det liksom...
Ja, fy fan.
Tog Bråvalla lite som... De tog det på allvar, sa de då, men många spekulerar ju i att det var ett svepskäl för att kunna lägga ner en festival som inte gick med vinst. För den kom ju aldrig tillbaka sen, året efter, tror jag.
Ja, nej.
Deklarerade de att det var över.
Var det ju så. Och visst, det hade säkert med dålig press och allt att göra med att det fanns lite för många idioter på just den festivalen under ett par år, men fan, var ärliga istället. Säg att det här gick inte som vi hade tänkt.
Det är svårt med festivaler i Sverige överhuvudtaget, för jag läste någonstans nu i dagarna att det är 10 år sedan som original Hultsfred gick omkull också. Tvingades ställa in.
Är det så länge sedan?
Ja.
Och så gjorde de väl något, de flyttade Hultsfred till Stockholm va?
Ja, och sen la de ner det och sen just satsade det. De på Bråvalla.
Så var det, ja. Just det.
Ja, somrarna.
Ja, nej, det är otroligt tråkigt att Peace and Love slår igen, tycker jag. För att det är en väldigt, alltså, fin festival. Den hade ett väldigt fint namn och de bokade sjukt stora artister när de gick som allra bäst.
Ja, nej, men Sverige behöver några stora, bra festivaler. Vi får väl se vilka som tar stafettpinnen nu efter alla de här. Lollapalooza har ju försökt kanske i Stockholm, men det är lite mer kommersiellt.
Ja, det är ju. Den är ju lite för... den är lite för äcklig, tycker jag.
Men du, sommar, det är festivaler, men det är också sommarmusik. Vi tänkte vi skulle lyfta några plattor som tar fram den där riktigt speciella feelingen. Du vet när det är kväll, värmen hänger kvar, solen har börjat sänka sig, men den ligger ändå där. Man har tänt grillen, man har en skvätt rosé eller öl eller något i glaset. Allting är bara fantastiskt. Vad slänger man på för musik då som liksom höjer den här känslan ytterligare?
Ja, vi diskuterar ju det här lite och det här har ju liksom ingenting med sommarlåtar eller sommarplågor att göra, utan det här är ju vad vi liksom, och den här skivan, det här är liksom,
det här är sommar liksom.
Ja, men det är klippt och skuret för det här, precis som du beskrev, att man sitter ner, grillen är tänd och man bara känner lugnet i kroppen. Och min första platta som vi här hemma sätter på när det är så, det är ju Veronica Maggios första Är alltid gratis. För det var en sommar, vi hade den på CD i bilen när vi kuskade land och rike runt under semesterdagar. Så den, bara där representerar sommar. Så det är en sån skiva som man sätter på er hemma när det liksom ska fixas för ljuva sommarkvällar. Riktigt bra skiva. Veronica Maggio är ju väldigt bra, men den här skivan tycker jag är extra fin för att den bär så somriga minnen med sig.
Ja. Är det liksom den ultimata sommarskivan?
Kanske inte ultimata sommarskivan, men den bär så pass somriga spår att den har blivit på något sätt väldigt somrig. Här hemma i alla fall. Det är en av mina Maggios, absolut.
Jag fastnar liksom i ganska mycket i en specifik genre när jag tänker på det här. Liksom, den riktiga härliga sommarfeelingen, man grillar lite hemma, det är gott. Man ska ha något soft i bakgrunden som bara förhöjer stämningen. Och den ultimata plattan, den som liksom aldrig kan bli fel, som alla oavsett liksom musiksmak eller var de nu kommer ifrån kan lyssna på utan att det blir för hårt eller för mjäkigt eller för platt eller för utmanande eller liksom.
Oj, vad spännande. Sådär,
som alltid funkar i alla såna här sammanhang, det är ju The Helicopters High Visibility från 2000.
Ja.
Den är ju helt fenomenal i sådana sammanhang. Det är en sån som jag alltid återkommer till då och sätter på, och den är alltid lika bra.
Ja, det är den faktiskt. Den är tidlös.
Jag menar, inte bara hitsen, jag menar Toys and Flavors och allt vad det var, de blev ju tokstora hits, men hela den skivan är ju, den är ju perfekt liksom sammansatt. Det finns inte ett dåligt spår, den funkar lika bra som bakgrundsmusik som koncentrerad lyssning liksom. Så att, det är min bästa.
Mycket bra val. Håkan Hellström har gjort många fina skivor, men den som slängs på här hemma när det vankas grill och trevligheter är ett kolikbarns bekännelser. Just med de här, de kommer kliva på dig, en midsommarnattsdröm, Hurricane Gilbert. Alltså det är, den är så bra. Den är så bra. Och den funkar som sagt, precis som du sa om Copters där, att antingen så funkar den som perfekt bakgrundsmusik eller att bara höja lite extra och ta över festen. Ja, riktigt bra.
Tror du den hade känts sån utan alla de här Ullevi-spektaklerna?
Ja, men det tror jag. Det tror jag, absolut. Den, ja, det hade den. Utan att analysera för mycket, så ja, det hade den absolut.
Mitt andra val, det går i exakt samma linje som det Helicopters här, jag säger att jag fastnar lite i den genren. Men det är ju faktiskt Backyard Babies, Making Enemies Is Good, den kom 2001. När de hade liksom gått från att vara lite mer skitiga actionrocken till att göra det mer putsat och kommersiellt. Och inte lika bra som High Visibility, men nästan. Det är liksom så här lättlyssnat, lätttrallat. Lite kaxigt men ändå väldigt behagligt. Passar perfekt till en grill.
Ja, den skivan är ju riktigt bra.
Ja, sen har de släppt rätt mycket mög efter det. Men just, jag skulle säga Total 13 är deras bästa. Men den bästa sommarplattan är ändå den här kommersiella Making Enemies Is Good.
Ja, Leila Kay gästar på öppningsspåret, va?
Ja, okej.
Ja, jag tror det. Florence and the Machine. Där har du.
Det är bra.
Musik för grillkvällar. Ja. How Big, How Blue, How Beautiful.
Ja.
Fantastisk skiva. Inte bara för grillkvällar utan för vilken middagskväll eller trevlighetskväll som helst. Funkar i alla lägen. Är riktigt, riktigt, riktigt bra platta.
Har du något specifikt minne till den liksom som gör att den höjs extra mycket?
Nej, men ganska många ändå, för det är en sån här skiva, jag vet, jag köpte den på vinyl också. Alltså så här, så man bara, och det är ju lite kruxet med vinyl, att jag älskar vinyl, men
man får springa och vända hela jävla tiden.
Får springa och vända, och sen är det något, man har ju blivit så skadad där med Spotify, att mitt under en låt så, just det, den där ja, och så vill man byta, men ja. Man har väl blivit skadad. Nej, men det är just det. Det är en sån skiva du bara kan sätta på från första till sista spåret. Så är den är så fantastiskt bra producerad. Och hennes röst är ju magisk. Riktigt bra.
Sist ut då, min tredje. Det blir en
Marduk.
Det blir en EP. Nej, jag tänkte Brenn en mast, tänkte jag. En EP, fyra spår. Kom 2011, tror jag. 2010 kanske, nej 2011 var det. Popterror, nu som då. Helt briljant från start till mål. Men framförallt är det väl spåren Mordviken och Som i en dagdröm som sticker ut. Den är ju, alltså, socialrealism, solig musik, jag vet inte vad man ska kalla det. Är det pop-punk, punk-pop, pop? Skrammelrock, jag vet inte riktigt
vad
genren är på svenska. Man kan eventuellt fastna lite i texterna för att de är så geniala ibland så att man liksom, det pockar på uppmärksamheten. Men den symboliserar, jag vet inte varför, men den symboliserar väldigt mycket sommar för mig. Den är lysande.
Ja, den är ju riktigt bra. Jag tror faktiskt att det var du som introducerade mig för Popterror för en himla massa år sedan.
Ja, jag hittade de EP:n som släpptes innan den här.
Är det den med skogsbilsväg på?
Nej, kan det nog vara. De släppte några EP där i skarven 2010-11 där någonstans. Och allt är bra, men den här är ju den bästa.
Ja, den som i en dagdröm är ju en ultimat poplåt verkligen. Den är ju fantastisk.
Ja. Och texten. Har man inte hört den så man kommer älska den. Tänk att få uppleva och återupptäcka den igen liksom.
Ja, jag gjorde nästan det nu. Jag kommer att lyssna på den sen. Kommer den att finnas med i Musikrådets playlist?
Givetvis.
Snyggt.
Men jag vet något annat du har lyssnat på den här veckan. Det är väl dags för skivcirkeln, va?
Det är dags för skivcirkeln.
Ricky Holmqvist har lyssnat på De lyckliga kompisarnas Sagoland från 1995. Trallpunk-legendernas tredje platta.
Ja, Min relation till trallpunk är ju lite som jag nämnde förra veckan, att jag äger en CD-singel med det legendariska bandet Räsebajs.
Från Alingsås.
Och där stannar väl min relation till trallpunken, kan man väl säga.
Mm.
Jag hakar aldrig på det tåget riktigt. Jag har säkert skrålat med till ishockeyfrisyr på någon förfest någon gång i mina tonår eller så. Men så det här var väldigt intressant att lyssna på.
Och sen är det väl så att den här är väl inte den tralligaste av trallpunkskivor. Ska man väl inte påstå, för den här är ju, vi kommer väl till det, men den är ganska mörk den här.
Ja, det slog mig faktiskt att om man ser till genren i stort så är det ju nästan ploj, den här genren. Det är ju plojigt liksom.
Ja, det balanserar mellan väldigt politiskt medvetet och extremplojigt. Tvära kast. Ja.
Medan som du säger var ju den här, den är ganska mörk skivan. Texterna är ju lite mörkare och lite tuffare än vad man kanske trodde, i alla fall, eller vad jag trodde.
Mm. Ja, men det var väl lite så. De slog ju igenom Les som en fotomodell skivan. Den är ju både politisk och arg och samtidigt putslustig. Sen kom Tomat som bara är jätteplojig. Och sen kommer den här som ju plötsligt är både argare och mörkare och tyngre på något sätt.
Ja. Men om liksom man på något sätt ska analysera, eller om jag ska, vad ska jag säga, det är ju jämntjockt.
Mm.
Det är ju ingenting för mig som står ut direkt så. Jag hittar ingen hit liksom.
Ja, punkskolan skulle jag säga är ganska hittig.
Den som stod ut för mig, det var den här Regalskeppet.
Ja.
Och den är ju nästan på gränsen till någon slags trash nästan. Nej, men den är ju riktigt punk för mig.
Ja.
Och sen var det ju den här vad heter den, vinterträd.
Ja, den lugna.
Den var ju fin, den lugna, lite akustisk sådär. Men felet är, man vet ju inte, är han allvarlig?
Nej.
När han sjunger. För det är en väldigt fin text. Han sjunger om ett vinterträd och sådär. Men då blir man så här, är det här på skoj? Eller är du allvarlig? Försöker du skriva en fin text? Eller gör du bara en liksom en skojtext om något?
Ja, och vill du inte gilla den fullt ut ifall det skulle vara en skojtext, för då blir du bortgjord.
Ja, men precis. Ja, gillar du vinterträd? Nörd. Som sagt, den var man plöjer igenom skivan ganska enkelt, för det är ju, allting blir ju bara tuk 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 tuk, och sen lite gitarrer på.
Ja.
Så det är ju inget som är på något sätt genrebrytande eller nytänkande eller så.
Nej, det är väl mer en lite hårdare fortsättning på det som redan hade gjorts i genren där på något sätt. Men jag tror att den låter som den gör beroende på att Mart Hellgren, sångaren där, och han är ju den enda medlemmen som är kvar sen de tidigare plattorna. Här har Kristoffer Roth kommit in och spelat bas, och sen har bröderna Levin, Daniel och Joakim kommit in på gitarr och trummor. Så det påverkar väl också soundet. Och som av en händelse, ja, för att knyta liksom ihop din säck här, så ja, Daniel Levin var nog också med en kort sväng tror jag, men framförallt Jocke Levin som spelar trummor, han rekryterades ju från, tada, Räsebajs.
Ah, du ser. Det är som en enda stor trallpunksfamilj.
En incestuös familj.
Kristoffer Roth som sedermera gick och blev basist i Kriget.
Så kan det nog vara, ja.
Ja. Och numera en framgångsrik producent.
Ja, Jocke Levin som startade Nudie Jeans.
Jaha.
Och spelade vidare på det spåret sen. Och Daniel Levin som väl är vd på Pustervik i Göteborg idag, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Det är väl bara Mart Hellgren som fortfarande lirar punk då.
Ja, någon måste ju hålla punkfanan.
Ja. Sen tycker jag för sig att den här mangliga, vi säger upp den, DN-låten är rätt kul också.
Jag vet inte. I så fall, då, om jag ska lyfta en, om jag ska plocka ett russin ur den här kakan, då får det nog bli dammsugar försäljare blues. För den hade allt som jag trodde att den här skivan skulle vara. Den på något sätt infriade mina förväntningar.
Ja, men där har du ju det plojiga.
Ja, precis. Det var det jag trodde att du skulle vara. Då blev jag lite nöjd. Och sen så blev det bara en smattrande vägg till slut.
Mm. Men det är intressant ändå liksom, för att din förutfattade mening om vad det skulle vara är ju förmodligen helt rätt. För trallpunken i sig från 90-talet där ligger ju, om man ska liksom generalisera, väldigt mycket närmare Räsebajs jaglegend än var den ligger DLKs Sagoland.
Ja, just det.
Det här liksom metalliska som finns på den här plattan ligger väl kanske lite mer skapligt nära det Dias Alma gjorde. De hade ju sin egen nisch lite inom trallpunken. Lite mörkare, lite dystrare, lite hårdare.
Ja, liksom. Just det. Ja, Dias Alma, ja. De hade man också nästan glömt.
Ja, men för DLK var ju framförallt väldigt plojiga och har väl alltid varit och skrivit låtar om att dricka folköl och köra repatraktor och allt vad det är liksom. Så att den här skivan, jag kan tycka den sticker ut lite i diskografin, där gör den intressant.
Ja, men precis. Är de stockholmare eller?
Ja, det blir Stockholms band. Okay. Alltså i den här sättningen är det väl mycket göteborgare, i och med att Levinarna är med, men jag tror att ursprunget är väl ett Stockholms band.
Ja, okej.
Okay. Och Hellgren är väl lärare i Stockholmstrakten någonstans, tror jag. Men jag plöjde igenom den här plattan, så jag tyckte den var svinbra då. Så jag var ganska inne i trallpunken. Jag tycker inte att den var lika bra idag, så här liksom 25 år senare. Fortfarande vissa låtar. Jag tycker Punkskolan är grym, jag tycker Leva är grym. Sådär. Men jag kan hålla med om det jämntjocka. Och alltså, det är mer ett behagligt mangel än att det är en bra skiva så här i backspegeln.
Ja, jag tycker att det saknas lite, vad ska man säga, melodier på något sätt. För när man tänker på trallpunken, då tänker man ändå att det är ganska melodiöst.
Ja.
Det är lite så smittande, som vi brukar säga här i podden. Men det är inte så smittande här.
Nej, det är mer banka ner låten i huvudet, det är lite på att lyssna.
Det är lite mer monotont på något sätt. Vi bara manglar på och fortast vinner nästan i vissa lägen.
Mm. Hårdast vinner i alla fall.
Hårdast vinner i alla fall, ja, det är sant. Nej, men det var intressant lyssning, tycker jag. För det här är ju verkligen någonting som jag inte brukar lyssna på, eller aldrig lyssna på. Så det är alltid kul att höra sånt som man inte är så van vid. Mm. Det är jättekul.
Men nu är ju frågan, vad ska jag lyssna på till nästa vecka?
Ja.
Dags för en ny skivcirkelplatta, det här är man alltid så taggad för.
Ja, men precis. Den här veckan har jag valt en debutplatta.
Det har varit många debutplattor i skivcirkeln.
Ja, ja, jag vet. Den kom 2014.
Oj, rätt
ganska
nytt,
färsk alltså. Ändå. Ja, ganska färsk. Finns egentligen inte jättemycket att säga om vare sig skiva eller artist. Men artisten i alla fall slog igenom, eller vad man ska säga, i ett sånt här talangprogram i TV. Okay. Har du någon gissning om vart vi är på väg?
Någon som slog igenom i ett talangprogram 2014.
Hen vann inte, men kom ganska långt ändå, tror jag. Det var ett sånt här program där man fick coacher.
Men okej, vi är inte i Idol alltså.
Nej.
Nej.
Och en av de här coacherna då tog hen under sina vingar och har även varit med och styrt på den här debutplattan.
Nej, då passar jag än så länge.
Okej.
Jag är dålig på att titta på den här talangprogram. Så att
jag hade inte en aning om, jag såg inte ens det här programmet, men jag fastnade som bara den för den här artisten när hon släppte sin debut.
Jag kommer bli så här förvånad. Va? Har hon varit med i tv-program?
Ja, men precis. Vad du ska lyssna på och alla andra ska lyssna på är Nicole Sabonet.
Jag hade tänkt gissa på det faktiskt. Ja, men så tänkte jag, nej, det finns inte att hon har varit med i ett tv-program. Och då menar du alltså att Niklas Stenemo var med och coachade henne då?
Nej, Ola Salo.
Ola Salo?
Ola Salo var med och coachade då.
För det är ju Stenemo som är liksom med nu och...
Ja, då i alla fall.
Ja.
Niklas Stenemo är med på skivan och spelar, och jag tror han kanske rent av till och med höll i någon producentspak och så. Men Ola Salo var också med och stöttade upp och så under skivan. Så Must Exist är det som gäller till nästa vecka.
Ja, det blir ju grymt. Den har jag nog inte lyssnat på flera år, så det här blir uppfräschning.
Ja, absolut. Det är ju en fin platta som kräver en omlyssning, känner jag. Absolut.
Då lyssnar vi på den och följ oss i sociala medier. Och ni kan mejla oss också musikradet@drevet.se om ni vill komma med input på något sätt. Musiken vi har snackat om finns i vår playlist, och så hörs vi om en vecka.
Absolut.
Ha det bra.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.